Det här är P3. Och du lyssnar på Christer.
Hallå allihop. Ja, det var Christer här och jag vill bara berätta att idag så utgår berättarstafetten apropå det från den här korta men ganska intressanta meningen. Jag fick ta över. Vi efterlyser dig som har befunnit dig i en situation där du plötsligt fått ta över ansvaret för något. Det kan till exempel gälla en bröllopsmiddag. När kocken får ett spel, kastar av sig förklätt och säger "Nej, jag måste dra, du får ta över." Och så står man där vid grytorna och kliar sig i huvudet. Eller att få ett främmande barn eller djur på halsen. Kan du passa Lisa? Eller att tvingas hoppa in som vikarie för ett jobb man inte alls är utbildad för. Det kan såklart gälla att få ta över någon annans ragg eller bil eller problem eller skuld eller stryk också. Eller något annat som man inte var riktigt beredd på eller rustad för. Har du en bra historia apropå att ta över någonting? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig och Morgan här. Numret är 031 773 0000. 031 773 0000. Ring in nu så ser vi till att göra den här måndags eftermiddagen så bra vi bara kan. Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är. Mycket varmt välkomna till Christer i P3. Nu drar vi igång. Abidas kvalitet och kvantitet hos Christer P3. Hallå Morgan.
Hej Christer.
Du verkar glad.
De verkar ha blandat in alla instrument de kunde hitta i hela studion och körer och allting i den här låten.
Vad gött
de att se. De var både kvalitet och kvantitet.
Ja, det har de. Det har.
Ja, det är gott att se dig med Christer. Härligt.
Jag är lite förkyld.
Ja, det är du.
Men jag känner mig ändå ganska glad. Vet du varför?
Nej.
Jag tycker att helgen har bjudit på så fina aha-upplevelser.
Åh, flera stycken?
Ja, två i alla fall. Min brorsa och en kompis till honom har börjat brygga eget öl.
Ja.
Så i fredags kväll fick jag vara med på någon sorts kombinerad ölprovning och sjösättning av en ny sats eller batch, eller vad det nu är de kallar det. Eftersom jag minns hur fruktansvärt äckligt det brukar bli när kompisar bryggde eget öl och vin på gymnasiet, så hade jag inga förväntningar alls. Jag föreställde mig att det skulle vara ett glas med någon grumlig sörja i, men det smakade fantastiskt. Plötsligt förstår jag hela den här mikrobryggeriboomen. För om en vanlig privatperson kan koka ihop lika bra eller bättre öl än vad man kan köpa på systemet, då förstår jag varför folk blir lockade att stå och blaska med kokkärl och brännare i förråd och källare. Sådär.
Men om du fick välja vid en bar till exempel, mellan ett köpöl eller det här, hade du kunnat välja detta då? Var det så?
Lätt, absolut.
Var bättre alltså?
Ja, det var grymt. Det är inte alls som när jag bryggde eget vin i en plastdunk i garderoben och hälften av festens deltagare fick diarré.
Var det så?
Ja, så var det då förr.
Jag drack vin som någon hade gjort på, jag tror, var det rönnbär och kaffe?
Det låter inte intressant.
Ja, hur kan man ens komma på tanken?
Ja.
Helgens andra aha-upplevelse, eller aha-upplevelse kanske man säger, det gäller ett helt annat område. Den gäller klättring. Mm. Du blir lite förvånad va?
Mycket.
Min dotter Molly fick nämligen ett besök i en sån här inomhusklättringshall i present av en kompis när hon fyllde 5. Och igår skulle den här presenten inkasseras, så jag och Molly och hennes kompis och kompisens morsa åkte iväg till ett klättringscentrum här i Göteborg. Dels så har jag höjdskräck och dels var jag ganska förkyld redan då. Så jag var inte någon särskilt fräck klättrare. Men femåringen alltså. Herregud, de får iväg upp för väggarna som små spindlar.
Vad roligt.
Och tyckte det var hur kul som helst att firas ner med rep och sele. Så jag hade aldrig kunnat tro att klättring skulle kunna vara en bra sport för barn. Det låter ju alldeles för farligt. Men jag tycker det här verkar helt perfekt. När man är 5 vill man ändå oftast klättra på allt man ser.
Ja, ja, visst.
Och här kan man göra det under kontrollerade former.
Det är perfekt.
Så att klättring verkar vara en perfekt anpassad sport för 5-åringar och att hemma bryggt öl kan bli svingott. Det var helgens lärdomar för min del.
Ja, men jag tycker, om jag bara får återkomma till det med klättringen.
Mm-hmm.
Alltså det är ju instinktivt vill man ju klättra som barn. Det är ju som en apa igen som bara vill upp i trädet. Och jag vet en kompis när han var liten, han vägrade att kissa. Jaha. Om han inte fick klättra upp så högt han kunde i ett träd och kissa därifrån.
Måste vara väldigt komplicerat i en lägenhet.
Ja, han fick ju gå ut och kissa.
Upp i trädet?
Upp i trädet och så bara...
Har du fått några aha-upplevelser i helgen?
Snarare, ja, det är väl, jag vet inte riktigt hur det ligger till. Hade jag vetat lösningen på det här mysteriet hade nog blivit en aha. Men nu blir det mer en va? Jag var och skulle käka på en restaurang. Och tittade, alltså det var en lite kafé-restaurang, lite blandat så kan man säga, lite kaféaktig restaurang. Så jag kom in där och då var det ett bord ledigt. På det bordet stod det, det satt ingen där. Det var inga kläder eller någonting. Så det såg ledigt ut. Men det var två tallrikar med mat i tallrikarna. Ungefär hälften kvar. I tallrikarna på maten så hade någon lagt i kors sina bestick. Alltså inte vid sidan av tallriken eller i hörnet på tallriken, utan tvärs över, så att det var ett kors, besticken korsats i mitten av tallriken och tryckt ner.
Gaffeln ner och så kniven över det som ett kryss.
Just det, på båda tallrikarna.
Jaha, okej.
Okay. Jag tänkte, vad betyder det här? Jag tänkte, nu har de tryckt ner gaffeln och kniven i det. De ska nog inte ha, det här är nog en signal, de ska inte ha mer. Så jag hängde min jacka där och skulle gå och beställa mat och sova. Men när jag kom tillbaka, hade beställt min mat, kom tillbaka med det jag hade att dricka, så sa hon som jobbade där att nej, men du ser, de har ju lagt sina, det betyder att de har inte gått än.
Att lägga besticken som kryss skulle betyda att man har paxat platsen?
På något sätt. Jaha, jag trodde det betyder, nej, jag ska gå ut och titta. Så tittade hon efter dem, då visade sig att de stod ut och rökte. Men så hade de ändå ändrat, nej, vi vill nog inte ha mer mat ändå, vi vill inte ha det. Så då kom de inte in ändå, vilket gör att jag ändå inte riktigt vet lösningen på det. Är det här ett gängse tecken att man lägger sina bestick i kors och trycker ner dem i tallriken? Och det betyder, don't touch this food, I will be back. Eller?
Är det någon som vet hur det ligger till med det? Jag har aldrig sett just den grejen med kryssade bestick. Jag har sett dem ligga vid sidan och sådär.
Jag känner mig lite dum, för det kändes som de som satt på borden bredvid tittar på mig som, vet han inte det?
Är det någon annan här som kan bekräfta att det betyder att platsen är upptagen, att man fortfarande äter om man trycker ner sina bestick ett kryss i maten? Hör gärna av till oss med ett sms till exempel, 72250.
Något jag missat.
Och se om det är något. Eller skriv på hemsidan, det är ännu bättre. Ja. Sist vi körde apropå det ihop så snackade vi om överdrivna försiktighetsåtgärder. Det antar jag att du minns, för det var ju bara en vecka sedan.
Ja, det minns jag.
Men som vanligt finns det ett litet hopklipp här som vi kan lyssna på, så vi kommer in i rätt berättarstämning. Nu tycker jag verkligen inte det var några större problem för oss. Herregud, vad det har pratats på här. Men nu tar vi det här hopklippet också. Ja.
Jag började rida när jag var typ 9. Och varje gång jag flög av så skrek alltid min mamma, ligg still. Så jag låg ju där på marken och bara, jag vågar inte röra mig förrän någon kommer fram. Så när hon väl kom fram då så såg hon, men det var okej med det, du kan ju resa dig. Och jag förstod inte varför hon skrek, utan det var ju då för att om du har brutit något så kan du, måste du ligga still så du inte skadar dig.
Jaha, jag fick för mig att det var för att hästen inte skulle råka trampa på dig eller någonting. Men det var så om utifall att du hade brutit något, men det borde du ju känna i så fall.
Ja, men jag fick inte röra mig, så jag kunde inte känna det heller.
Och det här känner du själv då, att det var lite överdrivet försiktigt?
Ja, lite.
Nu var det ju det här med överdrivna försiktighetsåtgärder. Jag kom på det när jag snackade med min farsa. Han berättade om en mycket speciell bilfärd han hade gjort tillsammans med min morfar. Pappa, han hade tydligen träffat min morsa och så skulle han följa med hennes familj till Dalarna. Det är väl en ganska stor deal kan jag tänka mig, framförallt på 60-talet sådär. Ja, nu ska jag få hänga med min nya tjej och hennes föräldrar till Dalarna. Stor grej. Farsan kan väl ha varit sådär 18-20 och var, som han beskriver själv, en ganska cool kille. Hur som helst, morfar, han var en fantastisk man. Men också väldigt försiktig. I allt. Ytterst noggrann med säkerhet. Inte minst när det kom till bilkörning. Helst vill han inte behöva möta några andra bilar på vägen. Så farsan blev tvungen att gå upp klockan 3 på morgonen inför den här bilfärden. För det tyckte morfar var en bra starttid och det är lite trafik.
Bra!
Ja. Och när pappa väl kom till bilen så placerades han i baksätet. Det fanns inga bälteskrav på bilar på den här tiden. Men morfaren hade såklart monterat in egna säkerhetsbälten. Jag tror att han var den första bilföraren i Göteborg med säkerhetsbälten där bak. Och när morfar väl hade spänt fast min pappa där bak så sträckte han fram en grej till honom och sa, och så tar du på dig den här. Farsan sa att han höll på att dö när han såg vad det var. Det var en ridhjälm. Och det fanns ingen som helst möjlighet att förhandla bort den här, utan morfar var benhård med säkerheten, så det var bara att ta på. Och pappa säger att det här var den längsta bilresan han har gjort i hela sitt liv. 50 mil till Dalarna, fastspänd i ett hemmagjort säkerhetsbälte och med en trång ridhjälm på huvudet.
Johan har skrivit, jag gick i våras med en jaktskytteklubb och har övningsskjutit så pass mycket att jag är nu en av de bästa skyttarna i klubben. Dock inte för att jag är jaktintresserad, utan för att förbereda mig inför en kommande zombieinvasion. Jesper skriver, min mormor bytte alltid kanal när Peter Harrison skrek, det är olidligt spännande i Så ska det låta, för hon vill inte se på när han får en hjärtattack. Första gången jag var hälsa på min kärlek i hans hemstad så var faktiskt det första som han visade mig, det var vägen från hans lägenhet och till akutintaget på sjukhuset. Hit ska du skjutsa mig om jag mår dåligt. Memorera den här vägen nu. Det är viktigt. Han var väldigt ärlig om sin hypokondri från start i alla fall, skriver Cornelia.
Mamman som skrek "ligg still" så fort hennes dotter trillade. Morfar, alltså min morfar, som tvingade min farsa att på sig ridhjälm i bilen. Killen som tränade skytte till skydd för en framtida zombieattack. Att byta kanal för att slippa få se Peter Harrison få hjärtattack. Och så killen där på slutet som visade sin tjej vägen till akuten på första dejten. Det är lite udda. Men det var så ifall något skulle hända.
Ja, för säkerhet.
Några ganska bra exempel tycker jag på. Överdrivna försiktighetsåtgärder. Mm. Det haglar in sms här angående det som du snackade om nyss.
Ja.
Om det här med besticken, när de ligger i kors, vad det egentligen betyder. Har du lust att redovisa någonting?
Ja, vi har fått en tavla inskickad som kanske vi kan få lägga oss upp på hemsidan också, tror jag, om webb-Niklas är beredd på det, tror jag. Det är någon som har skickat in att om man... Oh, gud, vad svårt att beskriva sånt här. Men om man lägger dem som ett tak, du vet, som tak på ett gammalt hus... Så där.
Ja, just det. Eftersom de formar ett upp och ner på vänt V.
Bra. Då är det paus. Jag har paus ätandet. Jag kommer att komma tillbaka. Lägger man dem i en kors så som jag såg, då betyder inte det vi är klara. Eller vi kommer... Det betyder ready for second plate. Jag är redo för en portion till.
Okej.
Okay. Men de hade inte ätit upp. Så de här som satt innan mig, de hade gjort fel. De skulle ha gjort en paus. De skulle ha gjort ett upp och ner vänt V. Sen är det, om du har avslutat allting, då ska du lägga kniven och tallriken liksom
kniven och gaffeln.
Kniven och gaffeln. Lodrätt på tallriken bara.
Just det, när man är färdig.
Du är färdig, lägger du på tallriken lodrätt.
Men det är alltså en karta hur man ska göra. Bestickspråk, ja, kommer alldeles strax upp på hemsidan. Ja. Och där på hemsidan finns också en annan grej man kan kolla in. Det är ett litet montage eller bildkollage som just den här webbman Niklas har lagt upp som ska illustrera dagens apropå det ämne. När man har fått ta över. Han har kläppt in mitt och ditt huvud på några som har befäl över ett stort fartyg. Jag är väldigt glad att det inte var vi som fick ta över där. Jag ser visserligen omotiverat glad ut, men Morgan, du ser inte ut som du har riktig koll på läget. Alltså.
Jag hade inte velat åka med dem som har dem som... Är det piloter vi är, eller är det båt? Det är båt,
det är ju en båt. Bara det att du inte ens vet om det är ett flygplan eller en båt gör att jag är glad att vi inte ska ta över det tillsammans.
Vad ser jag ut som? Som att jag är påkommen eller som att jag håller på att släppa mig?
Vill ni kolla är det bara att söka på Christer i P3. Och som vanligt går det bra att kommentera allt som hörs i programmet eller skriva egna apropå det historier också på hemsidan. Så ta gärna en titt. Direkt efter No 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 här som bjuder på nästa låt så är vi tillbaka med en ny omgång apropå det. Och idag är det alltså den här meningen vi tar avstamp i. Jag fick ta över.
Jag fick ta över.
No, no, no. Pumping blood hos Christer och apropå det. Jag och Morgan vill höra den första historia som dyker upp i din skalle utifrån det du hör oss berätta. Hör du någonting som får dig att tänka på något som du själv har varit med om? I så fall är det bara att ringa in. Numret är 031 773 0000. Och så börjar man meningen med vadå, Morgan?
Apropå...
Jag fick ta över i meningen vi utgår från idag.
Ja.
Jag kommer direkt att tänka på två grejer. Det var jättebra. Jag tyckte bara det passade ihop. Ja, säger du apropå, jag fick ta över. Det är så där det kommer att gå till sen.
Exakt.
När jag var 20 så jobbade jag i en vikariepool för olika skolor och förskolor i Majerna. Det är alltså stadsdelen i Göteborg där vi bor båda två, om någon inte vet det. En morgon så skulle jag infinna mig på ett högstadium, fick jag veta. Bara det gjorde mig lite nervös. För jag mindes fortfarande väldigt tydligt hur jag och mina klasskompisar på högstadiet brukade göra så fort det var vikarie.
Terror!
Ja, man såg det som någon sorts semester. En chans att komma undan med alla typer av bus som man aldrig vågade göra annars. Mm. Bytte platser och höll på. Så sa någon Christer och så svarade någon annan.
Jag kan tänka mig att du tyckte det var väldigt roligt.
Ja, vi gjorde allt för att göra den stackars vikarien så förvirrad som möjligt. Så när jag väl kom till den här högstadieskolan så var jag redan nervös. Och när jag dessutom fick veta att jag skulle få ta över dagens bildlektioner, då blev jag rädd på allvar, för bild har alltid varit mitt sämsta ämne. Jag kan knappt dra ett rakt streck. Och det blev precis lika illa som jag befarade. Jag fick känna på precis alla trick och alla bus som jag själv var utsatt vikarie för på högstadiet. Eleverna bytte platser såklart. De sa att de hette något annat än vad de egentligen gjorde. Och så fort jag vände ryggen till fick jag ett suddigummi eller en penna i nacken. Eftersom jag sa att de fick måla vad de ville så var det åtminstone hälften av eleverna som valde att måla någon sorts fruktansvärda karikatyrer av mig.
Av dig?
Ja visst, vad har du målat? Jo, jag har målat dig. Kolla, så här ser du ut.
Vilken ålder var det på dem?
Nej, det var i högstadiet, så det här var väl en 8, ja, tror jag. Mm. Så här i efterhand känns det ju inte mer än rätt att karmalagen tog ut sin rätt och att jag fick smaka på min egen vikariemedicin. Men att få ta över bildlektioner på en högstadieskola, alltså om någon sa det du får ta över, jag hade nog vägrat faktiskt. Men inte bara bildlektioner jag har fått ta över, jag har fått ta över ilska och hat också.
Har du det?
Låter lite obehagligt, men det var egentligen inte riktat mot mig utan mot en galen kompis som jag åkte Englandsfärjan med en gång. Mm. Det var några kompisar som åkte till England på ett lov. Och den här killen, min kompis, alltså, han fick någon sorts fylleflipp och började nypa folk i röven. Till höger och vänster i baren och på färjans dansgolv. Spelade ingen roll om det var tantar eller gubbar eller lastbilschaufförer eller fotbollssupportrar. Så fort han fick se en röv så nöp han till och sprang därifrån. Totalt idiotiskt och meningslöst. Mm. Det blev ju rena upploppsstämningen där inne på färjan. Finns nämligen få saker som gör fotbollssupportrar och fulla lastbilschaufförer så arga som att bli nypna i röven av en tonåring. De vill ju slå ihjäl honom. Och jag har försökt säga till min kompis, lägg av fan, vi kommer ju bli ihjälslagna. Men när folk på färjan såg att jag snackade med honom så fattade de inte att jag försökte få honom att lägga av. De trodde att jag hejade på. Så plötsligt vändes ilskan mot mig. Jag kände det liksom i luften. Okej, nu är de ute efter mig. Så att jag fick springa och gömma mig i hytten.
Du fick ta över?
Jag fick ta över ilskan och hatet som egentligen han skulle ha haft stryk. Ja, det tycker jag själv. Ha. Men nu kände jag bara, nej, okej, nu är det mig de är på. Så jag fick gömma mig, annars hade de kastat mig över bord, det är jag säker på. Det var så hemskt.
Fruktansvärt. Och du försökte bara prata och lugna ner dem, men alla trodde att du kanske var uppviglaren.
Ja visst, han var så nyper och han där, den gubben där också. Det blir roligt. Men jag gjorde inte det.
Nej.
Vad tänker du på när jag säger att få ta över?
Jag tänker på när jag skulle jobba min första dag med mentalt funktionshindrade. Och då skulle en av dem som jobbar där åka ut och fika med de boende. Men så frågade den här medarbetaren om jag kunde ta över och åka och fika med den här mannen eftersom han ville kolla på något på tvn med de boende. Det var något han ville se.
Han som skulle göra jobbet.
Han som skulle göra jobbet, han ville se något och jag var första. Så jag tänkte, hur jobbigt kan det vara att fika med någon? Så jag tog över det där och åkte med den här killen till kaféet. Och när man är första dagen på ett jobb så är man ju lite grön. Och det visste ju den här mentalt funktionshindrade killen. Så han såg ju lite sin fördel av att ha med mig. Så när vi kom till kaféet och han skulle köpa sina kakor eller sin kaka och chokladboll, då var han väldigt snabb att ta på flera stycken.
Varför då?
För då var jag ju tvungen att köpa allihopa. Så han hade ju 5 stycken chokladbollar på sin bricka och en dricka. Jättenöjd. Och när vi satte oss där, det tog alltså högst 10, möjligen 15 sekunder för honom att äta upp allihopa. Han bara tryckte i sig dem och sen så åkte drickan ner. Så var det klart. Och jag hade ju också köpt en chokladboll och dricka. Så vi fick ju ändå sitta där lite. Och när jag hade käkat upp min och vi hade småpratat lite så sa han, Morgan, jag har ont i magen. Okej, jag behöver gå på toaletten.
Det här är så första dagen på jobbet.
Första dagen. Okej, ja men då gör vi det. Och han är liksom stor. Han väger ju sina 110 kilo. Det är ingen liten kille detta. Ja men då går vi. Ja, går iväg. Och så kommer vi in på toaletten, en liten trång toalett. Jag tänkte, ska jag lämna honom här? Jag vet inte hur mycket han klarar själv och så. Är det bäst jag är med, tänkte jag. Och det var nog bra, för jag hade precis stängt dörren när spyorna började komma. Han kräktes i toalettstolen. Och Morgan, jag åt för fort, sa han. Jo, det var nog det. Eller någon blandning med magsjuka, jag vet inte vad det var, men han kräktes på. Och efter en evighet då, så sa han liksom att, Morgan, jag tror jag bajsat i byxan också.
Nej.
Och då var det ju båda ända. Så jag tänkte att hur ska vi göra här? Jag måste få hem honom. Så jag ringer en taxi då emellan. Och är tillbaka hos honom och får tvätta allting. Då, kasta kalsongerna och tvätta rent och sådär. Och sen kommer taxin och jag berättar ut och säger att den här killen han är inte riktigt tät i någon ände. Jag förklarar liksom för taxichauffören. Och så han, du kommer inte in. Absolut inte i min taxi. Så att utan, jag kan inte ha bajs och spy liksom. Och det förstår man ju också. Jag visste inte vad jag skulle göra, för jag måste ju ha hem honom. Jag vet ju inte om han är matförgiftad. Jag vet ju ingenting, han måste hem. Så jag sprang.
Du visste bara att du har fått ta över honom och han är ditt ansvar.
I allra högsta grad. Och jag går in på köket och så frågar de om, i köket på kaféet, om de har såna här stora svarta plastsäckar.
Sopsäckar?
Stora sopsäckar, ja.
Ja.
Ja, visst, säger de där. Och jag river till mig en tre sådana. Och då får jag med mig den här stora killen då, som mår dåligt och småkräks på vägen ut till taxin. Att kliva in i en av de här stora sopsäckarna som liksom räcker honom upp till armbågarna, liksom biceps där, va? Och så, och det här går taxichauffören med på. Och sen lyfter vi in honom i baksätet.
Är han naken, nedstoppad i säck?
Nej, jag har dragit på byxorna igen på honom. Så att han sitter i säcken och sen har den andra påsen som han kräks i. Så han kan både kräkas och spy och bara alla ändar. Och taxichauffören kör allt vad han kan då. Och sen så lyckas vi då komma tillbaka och in och duscha av honom och allting. Och så sitter han fridfullt den andra och tittar på tv:n med de andra.
Tänkte vad gött, jag lät den nio ta över.
Ja, precis.
Men vad bra du löste det ändå. Det är en svår
jag var
situation.
Faktiskt nöjd själv att det gick bra. Och jag hade jag lite panik. Hur ska jag få hem honom? Alltså?
Och han fick inga men av detta att plastas in på det sättet.
Nej, inte alls. Han tyckte, vi blev skitbra kompisar efteråt. Han tyckte det var bra att jag var Morgan snäll, du vet. Ja. Så att han var väldigt lättad. Jag tror att till och med att han var fikade själv någon gång ibland. Så, där, va? Så att det var ju tur att det inte hände vid ett sånt tillfälle. Men sen har jag en annan sak jag fick ta över.
Jaha, vadå?
Och det här kan alla... jag vet, nej, jag säger ingenting innan, det får man tänka på efter. Mina systrar i alla fall och några äldre tjejer i typ 10-årsåldern. Jag var kanske inte mer än 6 år då. Jag var liten alltså. En liten Morgan på 6 år. Kom det in en geting i rummet och vi var på vinden hos min farmor och farfar. Det var inga vuxna där uppe. Det var jag och de här, mina systrar och de här äldre tjejerna som var typ 10 år. Så när getingen kom in så blev vi ju rädda, för den störde ju våran lek och så. Och i början försökte de väl jaga ut den, men till slut så blev de rädda för den. Så då var det de här två äldre tjejerna som vände sig mot mig och sa: Morgan, du måste ta ut den. Och jag bara, men varför det? Varför måste jag ta ut den? För du är kille. Och sen ställde sig alla tjejerna vid väggen och så fick jag springa runt och jaga ut den här lilla getingen. För jag var 6, jag var hälften så gammal. Men det var för att jag var kille. Jag var livrädd. Jag vågade inte göra något annat. Jag vågade inte säga emot heller, för jag var ju kille. Jag skulle ju jaga ut den här getingen.
Tänk att du har fått ta över allt ifrån förståndshandikappade som bajsar på sig till getingen. Vilket liv du har haft ändå.
Det är inte lätt.
Det ska bli väldigt intressant att höra vad det här kan tänkas leda till för associationer om du nu gör det. Det spelar ingen roll vad det gäller för situation. Det viktiga är att du eller någon du känner, så att säga, fick ta över. Det kan vara ett jobb, någons ragg, en geting, 20 kor, ett galet barn. Att få ta över spakarna på ett plan, det vet jag inte. Det händer väl mest i Tintin att man får göra det. Men det kan vara rodret på en båt eller att man tvingas köra hem en bil fast man inte har körkort för att han som skulle köra egentligen har däckat av. Sådana grejer.
Tänk om någon ringer in som har fått ta över spakarna på ett plan.
Nu är det du som flyger. Ja, vi får se alltså. Har du en bra historia apropå det här med att ta över någonting? Det är bara att lyfta luren och slå oss en signal i så fall. Oskar Lindros, Linda Pira, Stor och Mohammed Ali från balkongen, till och med en Redline remix hos Christer och apropå det. Som vanligt så är hemsidan vidöppen för era kommentarer, oavsett om du vill skriva något om det du hör eller få med en egen apropå det historia. Det är bara att gå in där, sverigesradio.se/p3/Christer. Det är flera som har skrivit redan, så här finns rapporter om allt från folk som har fått ta över bussar här till Anna som skriver att en kompis fick ta över hennes ragg. Det är en väldigt lång historia, men den är fin. Den kan man gå in och läsa det om man vill.
Och hemsidan har ju också tagit över och förklarat det som jag förklarar så dåligt. Apropå tagit över. Om hur man ska lägga besticken på restaurang när man vill signalera om man är klar.
Det finns ett helt bestickspråk. Och det kan man se här i en liten karta eller schematisk skiss som finns. Som man klickar lite grann. SMS-numret är väl bra att känna till också, Morgan?
Ska jag ta det?
Jag gör det.
722-50, men du måste skriva P3 och ett mellanslag innan din text där du berättar om vad du fick ta över. 722-50.
Och nu ska vi få prata med Emma. Hej Emma!
Hej!
Hallå!
Vad har du fått ta över?
Ja, jag sökte jobb på en cirkus en gång för lite drygt ett år sedan.
Jaha.
Och de sa att jag kunde komma dit och jobba som värdinna. Och då var det att man skulle allt från att sälja popcorn till sockervadd och ha hand om olika stationer som man kunde besöka då. Och jag kom lite sent till det mötet, så att alla de roliga uppgifterna var redan utdelade. Så att jag skulle fotografera pingviner tillsammans med barn.
Det är väl nog så roligt att fota pingviner och barn.
Jo, men jag tänkte så här, det var odresserade pingviner och det var liksom ingen ordning på dem. Så att jag tänkte bara kaos för mig, att barnen kommer bli bitna och det kommer vara massa skrik och tårar och sådär. Och när dagen kom så kommer de fram till mig och säger till mig att systemkameran som vi skulle använda oss av är trasig. Så att det var bara för mig att stå vid pingvinerna och svara på frågor och släppa in folk om de ville gå in och titta lite närmare på dem. Och mannen som var pingvinskötare, när han fick reda på att jag inte skulle fota någonting alls, då tyckte han det var en jättebra idé att visa mig hur de ska skötas. Så i 10 minuter gick han igenom när de skulle ha mat, hur mycket mat de skulle ha, vad jag skulle göra om de försökte rymma och lite sådana saker. Och efter 10 minuter så tittade han på mig och frågade mig då på engelska, eftersom han inte kunde svenska, om jag hade förstått allting. Och då sa jag, ja, det var väl inte så svårt. Då ger han mig tummarna upp och sen går han iväg. Och jag såg inte honom under de 3 veckorna som vi hade cirkusen.
Skojar du? Eller du fick ta över hela pingvinskötandet?
Ja, i princip. Det var det sjukaste och roligaste jag varit med om i hela mitt liv. Men det var väldigt random. Det var ju liksom helt från ingenstans.
Hur är pingviner?
Just de här pingvinerna var väldigt, väldigt busiga. Det var 2 stycken av dem som var ett par. Så att de försökte para sig under tiden. Och pingviner vill gärna ha... De vill leva avskilt när de gör det. Försöker leta efter små grottor som är mörka och sådär. Så att de hittade ju ingenting i inhägnaden där de var. Så att de försökte picka hål på alla små ställen där de hade möjlighet att göra det för att ta sig ur. Och vid ett flertal tillfällen så lyckades de faktiskt. Så att jag tror att jag bjöd på en ganska bra show när jag sprang runt där inne bland folkmassorna och jagade pingviner.
Ett förrymt kärlekspar fick du jaga.
Ja. Så att, det var ett minne för livet och det är nog inte alla som kan berätta en sån historia för barnbarn när man blir gammal och grå.
Jo, förstår ni, farmor, hon jobbade som pingvinskötare på en cirkus. Sure, farmor, visst.
Ja.
Men det, vad den här ordinarie skötaren, vad var det för en lirare? Alltså, ge en främmande person 10 minuters instruktioner och dra. Han bara väntat på den chansen.
Ja, men typ. Så att han låg väl och sov i sin husvagn och sådär. Jag vet inte var han höll hus, men han var inte där han skulle vara i alla fall.
Han tyckte du var som en lottovinst.
Ja, men lite så måste det nog ha varit.
Väldigt konstigt detta, Emma.
Ja. Men helt sant.
Men du har ändå fått nog av cirkusbranschen?
Ja, jag kände lite att det var liksom det var roligt en period. Och det var ju bara under en julcirkus där. Och sen så frågade de mig om jag ville följa med och resa runt under sommarturnén som de skulle ha. Och det tyckte jag var en jättebra idé. Så att då skapade de en tjänst till mig som PR och community manager. Eftersom jag hade pluggat event tidigare. Så att jag åkte runt på ett ordentligt bananskal där. Och sen när det var dags för turnén då i april så kände jag att jag ville hellre stanna i Stockholm. Så att jag... sa upp mig och stannade kvar i Stockholm och hade lika roligt för det.
Det låter ju väldigt bra, men då jobbar du i sig med PR, inte pingviner. Pingviner tycker jag låter väldigt mycket roligare.
Ja, det var ju lite roligare. Det var ju liksom det lilla barnet i en som vaknade till liv igen och hade stört kul i 3,5 veckor där.
Tack ska du ha, Emma. Det här är ändå ett väldigt bra exempel på att få ta över. Det kan inte bli väldigt oväntat. Ha det gott, du.
Ja, med detsamma.
Lycka till med kommande uppdrag.
Ja, tack så jättemycket.
Hej.
Hej då.
Men någon som fixar det att efter 10 minuter ta över och sköta pingviner på en cirkus känns som en sån person kan klara vad som helst nästan.
Visst.
Nu har vi Mikael med här också. Hej Mikael.
Ja, hej.
Hallå.
Apropå att ta över, du har också varit med om någonting.
Ja, min bror och jag, vi körde ut öl i Stockholm.
Jaha.
Och sen någon vecka eller nej, sista veckan innan han skulle sluta. Då bad han mig ta över en av hans ordinarie kunder och köra extra då, utöver mina kunder. Så åkte jag bort till kunden då och hon var ju jättetrevlig, Lotta hette hon. Och så kom jag dit och så säger hon, aha, men var det din brorsa då? Nej, men han bad mig, för han har lite tid för jag då. Jaha, men han har ju käkat här i 2 veckor så han skulle komma hit och betala luncherna, sa hon.
Va?
Ja. Så jag tror hon aldrig fick betalt för de där luncherna heller.
Men ville hon inte att du skulle göra det när du kom då?
Nej, alltså hon var väldigt schysst och så, och det var ju inte jag som hade varit där och käkat då, men och dessutom så bjöd hon mig i bartömning sen senare när hon stängde krogen. Jag tror inte hon var sur på mig.
Men hur känner du inför din bror då som skickar iväg dig på detta självmordsuppdrag? Hur ska du leverera här borta hos den här personen som jag har käkat?
Ja, min bror är tyvärr sån, så att ja, jag har resignerat. Men jag var lite sur, ja.
Ta över någons obetalda krognota, inte så roligt alltså.
Nej, precis. Och inte en sån schysst person som hon var heller då.
Ja, men det var ju tur att hon var det, så inte du blev kvar där och fick diska av i en vecka eller två.
Ja, det hade sett ut.
Har du och brorsan någon kontakt fortfarande eller har ni skilts åt?
Nej, han hänger fortfarande med, ja.
Och ställer till det?
Ja, just det. Ja.
Tack snälla Mikael. Hälsa din bror så gott och hoppas han inte ställer till det för mycket för dig framöver i alla fall.
Ja då. Tack själv. Hej.
Hej, hej då.
Ja. Det är ett bra exempel här ändå. Ta över pingvinskötande, ta över en obetald nota. Vad ska komma näst? Jag har ingen aning, men jag vill gärna veta. Är det någon som kommer på något? Just det, apropå att få ta över saker. Då vet ni, det är bara att ringa 031-773-0000.
Någon kanske fick ta över ett konstigt telefonnummer.
Det kan man också göra.
Det var ju våran kompis. Fick ju göra det. Han fick ju ta över ett sånt som man skulle ringa när djur hade blivit påkörda längs vägarna. Vilt, där han bodde. Så han fick ju massa samtal om att nu har någon kört på det, jag har kört på det. Så han, typ i 2 veckor efter han tog över det här numret så fick han... Och det var så deppiga och hemska samtal liksom.
Vem var det? Det kan du inte säga i radion.
Jag vill inte säga det i radion, men det...
Okay. Drake, hold on, we're going home hos Christer och apropå det. På hemsidan dyker upp kommentar efter kommentar apropå att få ta över saker. Vissa får en att höja lite grann på ögonbrynen skulle jag säga. Det här är Dennis som skriver som var 10-12 år vid tillfället. När jag var 10-12 år så hade min släkt en liten fest och min far med flera blev lagom runda under fötterna. Så när de skulle hem så ringde min far och sa att jag skulle ta bilen och hämta dem. Sagt och gjort så fick lilla jag hämta dem och skjutsa hem allihop överlycklig. Hälsade alltså Dennis som var 10 eller 12 när det här hände. Låter ju som någonting på landet i USA 1890.
Men vad... Ja.
Det var bättre... tur att det gick bra, Dennis.
Ja, väldigt tur. Och det är så svårt där. Bättre än att köra full ska man ju absolut inte köra.
Nej, men man ska väl helst inte köra när man är 10-12 heller.
Nej, det ska man inte. Ja, svårt var.
Men han fick ta över och han löste det bra, ja, Dennis.
Han hörde av sig, det var också väldigt bra.
Hallå, Kristoffer.
Hallå, hallå, hej.
Hur är det med dig?
Det är fint, det är jättebra faktiskt.
Vad härligt att höra.
Ja.
Har vi sån tur att du har en god historia också?
Ja, jo, men det tycker jag. Det handlar om när jag fick MVG gymnastik när jag gick i 8:an.
Gratulerar, det är inte alla som får.
Nej, det var det faktiskt inte.
Hur gick det till?
Det här var ju då innan lärarlegitimationer och så i mitten på 90-talet. Då hade vi en vikarie i gympa som han vickade bara liksom den sista månaden innan vi skulle få betyg. Mm-hmm. Och vi hade haft honom i NO-ämnen och lite allt möjligt. Jag var ju en liten pluggis då så han gillade mig. Och spelade även fotboll så jag var ganska duktig på gympa. Men då när det var dags att sätta betyg så fick jag och min klasskamrat Lisa, som också var duktig då, vi fick gå in till honom efter lektionen och så sa han till oss att jag har ingen aning om vad jag ska sätta för betyg på klassen. Så ni får göra det åt mig.
Va?
Du och Lisa?
Mm. Ja, Lisa, 14 år gamla, fick sätta betyg på alla våra klasskompisar i gymnastik.
Gjorde ni det också?
Ja, det gjorde vi.
Och du gav dig själv alltså ett MVG, eller var det Lisa som gav dig det?
Nej, jag snackade upp mig själv lite där, så Lisa var överens, men hon fick ju också MVG i utbyte då. Men vi vågade inte ge det till någon annan, det var för mycket liksom.
Men ni var de enda som fick MVG och resten fick lägre betyg?
Ja, resten fick lägre
betyg. Var det så att han kallade in snabbt? Det var inte så att du hann sälja ett MVG till någon?
Nej, jag hann inte det. Nej, det var ju direkt efter lektionen så fick vi sitta kvar där.
Vad tänker du om detta i efterhand?
Alltså jag tyckte ju om Leif. Han var ju rätt rolig, men det där var väl lite i överkant. Det var ganska mycket press Och min mamma som är lärare, hon tyckte inte alls att det där lät
seriöst.
Men vad skulle han göra då om han kände att han kände er inte? Det var, här var två elever som han litade på.
Klassens plugghästar, ja. Jag tar in dem.
Ja.
Men ja. Det finns ju alltid någon sån hårding i klassen.
Mm.
Gav du något sånt, liksom, vill du trycka till eller liksom hämnas för gammal ost nu, här är det underkänt rakt av?
Nej, jag vet, alltså Lisa var ju rätt tuff, så jag vågar inte trycka till henne i mötet där liksom. Men nej då, vi alltså, det var ju lite lurigt, det var det. Jag hade nog velat ge MVG till några av mina kompisar, men jag vågar inte det riktigt.
Men det är ju mer suspekt att bara ge det till sig själv.
Ja, jo. Ja, men vi tänkte att vi kanske var okej ändå i och med att han faktiskt frågade oss.
Jag tycker det här är helt för här. Nyss hör man om någon som fått hämta sin familj och släkt i bil när han var 10-12. Här har vi en åttonde klassare som har fått sätta betyg på en hel klass i gympa. Det är fantastiskt alltså.
Ja.
Vad tycker ni? Får jag läsa en annan sak som har kommit in på hemsidan här? Vill du också höra här, Kristoffer?
Okej, ja.
Andreas skriver: jag jobbar som vaktmästare på ett sjukhus i Sverige och fick en dag vara med och titta på diverse operationer. En av operationerna var att testiklarna på en äldre man togs bort för han hade testikelcancer. Jag var inne på salen och satte mig och skulle titta. Då säger läkaren till mig: ta på dig operationsläkare, du måste assistera. Sagt och gjort så får jag stå mitt emot honom och assistera, hjälpa till och sy några stygn och fick även uppgiften att klippa av testiklarna på den här mannen. En absurd upplevelse att ha tagit över några av en kirurgs uppgifter, skriver Andreas. Kan det här vara sant?
Att han skulle fått klippa av testiklarna på den här mannen tycker jag låter. Att han kunde fått hjälpa till kanske, men det är väl ingen, det kan man inte en kirurg gärna göra. Vaktmästaren, är du snäll och klipper av de här testiklarna? Det låter konstigt alltså. Men å andra sidan, när man hör dig, Kristoffer och andra här, så man blir ju osäker. Vad händer i landet Sverige? Man har ingen aning. Ja.
Skulle han ha skrivit in det här och hittat på allt detta?
Nej. Kanske lagt till, jag har ingen aning, vi får utgå från
att
det är
sant. Lagt till det där med testiklarna.
Andreas, om du hör det här, ring in till oss så får vi reda ut hur du var egentligen med den här kirurgen. Kristoffer, tack för att du ringde och gratulerar då till ditt MBG.
Ja, stort grattis. Ja.
Tack så mycket.
Och då får, om du träffar Lisa får du gratulera henne till sitt.
Ja, det ska jag göra.
Ha det bra.
Ha det gott.
Hej då.
Fler historier apropå det här med att få ta över. Ring in, ska vi se var vi landar här. Robin Indestructible. Christer fortsätter direkt efter nyheterna från P3. Förhoppningsvis med några fler historier apropå det här med att få ta över. Nu får du ta över, så får man göra något helt konstigt. Och så ska det bli onödigt men också intressant också. Har du varit med om någonting, eller rättare sagt, har du någon sån här udda faktauppgift på lager som det brukar vara i onödigt men också intressant? Vi är jättetacksamma om du skriver på hemsidan eller skickar ett sms till 72250. Nu är det dags att lämna över till P3 Nyheter här. Jon, är du där?
Och du lyssnar på Christer.
Det blir ett väldigt tjatan om Christer här, men jag heter faktiskt Christer också. Du heter?
Inte Christer.
Du heter?
Morgan.
Ja, och det här är berättarstafetten apropå det. Idag apropå situationer där man fått ta över någonting. Som när jag fick ta över en bildlektion för högstadiet, det var inte så roligt. Nej. Eller när du fick ta över vårdnaden av en kille som sket och spydde ner sig så illa att du fick linda in honom i sopsäckar. Ja. Vi har fått höra här om allt från åttonde klassare som fått sätta betyg på hela klassen i gympa, det var Kristoffer som ringde, till 12-åringar som fått ta över ratten och köra hem sin familj och släkt i bil. Ska man egentligen inte behöva göra när man är 12, men så var det i alla fall för Dennis som skrev på hemsidan. Ja. Det finns massa kul att läsa där och konstigt också. Sverigesradio.se/P3 /Christer. Här har vi Markus som har ringt in nu, Morgan. Hej Markus.
Hej, hej.
Hallå.
Apropå att ta över.
Jo, det är så att det var 15 år sedan när jag bodde hemma med familjen.
Ja.
Så fick vi ett nummer av en slump som var på 123-123.
Det är ett väldigt bra nummer.
Ja, tyckte jag också. Jag skröt om i skolan och så vidare. Men vi hade ju inte räknat med en sak, och det var att folk antog att det var ett taxinummer. Så vi fick rätt mycket samtal hem som vi inte var beredda på under det halvår som vi hade numret. Det var ju vissa kategorier som var annorlunda. Det var ju att många barn busringde faktiskt till oss och skulle beställa bilar till konstiga ställen. Olika städer och länder.
Men var det ett före detta taxinummer då? Eller är det bara så att folk antar att slår man 123-123 kommer man till taxi?
Fast han kollade upp det sen, och det var ju att det var ett bara framslumpat helt vanligt nummer som vi hade fått.
Okej.
Okay. Så det var ju kul när stressande blivande pappor ringde. Och de antog att det var taxinummer och sa inte ens hej. Vi behöver en taxi nu. Den kommer snart. Det här är ingen taxi. Vi behöver den, nu slutar det här. Vi kan inte prata med den. Man fick nästan ibland.
Det kan du komma ner som helst på dygnet också då, förstår jag.
Ja, det var, jag hade mycket berusade människor som ringde för 3, 4, 5. Och de var ju nästan lika svåra att prata med som de här papporna. Och de skulle hem. Jag måste hem nu. Ja, men det är ingen taxi, sa jag. Och helt urvaken. För att jag fick ju svara på alla lampor för att innan orkade. Jag tyckte det var nästan lite kul att svara på.
Hur länge hade ni det här numret? Det går väl inte att ha ett sånt nummer? Eller står man
ut? Vi hade ett halvår. Och sen sålde fast han det.
Han sålde det?
Ja.
Jaha.
Det kan man sälja nummer. Han sålde det till ett nytt taxibolag då för 50 000 kronor.
Är det sant?
Ja.
Men vilken solskenshistoria då?
Ja, fick mycket konstiga frågor också. Till exempel en person han frågade, hur många lemurer får man ha med sig i taxin? Jag bara, hur många? Jag vet inte, får man ens ha med sig lemurer? Hela folk inne sa så, taxin dök inte upp. Jag sa, men du har inte beställt någon taxi. Jag har ingen taxi. Ja.
Det låter som rätt move att göra sig av med numret. Får man 50 000 för besväret också, så blir det ju ändå big bingo. Härligt, Marcus.
Ja, det blir en trevlig sommar.
Men du, ja, det
blir det semester helt för pengarna?
Vad sa du?
Så har du en trevlig sommar, blir det semester för pengarna? Eller vad
ja, det blir det.
Vart åkte ni då?
Det blir en längre resa till Grekland.
Oj.
Familjen.
Med taxi såklart. Bara ta en taxi. Ja. Nej, jag skulle just fråga dig vad du har för telefonnummer nu, men det är ju en väldigt dum grej att läsa upp med tanke på att du redan är trött på att folk ringer och vill beställa taxi och annat. Så vi struntar i det, Marcus. Jag säger bara grattis till denna bonus.
Tack så mycket.
Ha det gott och tack för att du ringde.
Hej då.
Tack samma. Hej då.
Morgan, du läste
upp... taxi så mycket?
Taxi så mycket, kanske han sa. Du läste upp en kommentar från hemsidan förut om Andreas som hävdade att han har varit vaktmästare på ett större sjukhus i Sverige och en dag fick vara med och titta på diverse operationer då kirurgen bad honom hjälpa till vid en testikeloperation och han fick klippa av testiklarna och allt möjligt. Då var jag lite tveksam till detta och undrar, kan det verkligen vara sant? Och även du.
Ja.
Nu har vi Andreas med i luren. Hej Andreas.
Tjena.
Hallå.
Är det du som har skrivit på hemsidan här?
Ja, det är jag.
Men är det sant? Alltså, kan du inte ta det här från början? Vad var det som hände?
Ja, alltså, jag fick erbjudande helt enkelt att vara med på operationen då, och vara med och titta på diverse operationer. Jag tittade på lite ryggoperationer, bukoperationer och så vidare. Men då liksom fick jag bara stå på salen och titta, liksom, inte vara med och assistera som jag fick sen. För sen så, ja, det var sista operationen för dagen som jag skulle titta på. Och så satte jag mig på stolen då, precis som vanligt, som jag hade gjort från andra salarna. Men då kirurgen var liksom så, nej men du, nu får du vara med här, kom, vi ska, det är inte så stort ingrepp liksom. Jag bara, hä? Han bara, nej men så klä på dig allting. Så ja, operationssyrorna klädde på mig där och jag kände mig som en riktig, riktig kirurg liksom. Och sen så, ja, läkaren han började där och sen så frågade han mig hur jag, liksom, om jag visste någonting om operationer överhuvudtaget. Jag sa, nej, jag är vaktmästare. Jag kan inte sånt här liksom. Han bara, men då lär jag dig. Så att, ja, så visade han liksom hur man skulle sätta triangerna för att strypa blodflödet och, ja, och så vidare. Och sen då, när vi väl hade kommit in till de här testiklarna som, ja, skulle opereras bort, så gav han mig saxen och sa, ja, men det är bara att klippa här nu. Och sen så slänger vi dem i den här skålen här och bla bla bla. Och sen så, ja, skulle han sy ihop och då fick jag liksom assistera och sy också. Så jag lärde mig där att slå några stygn. Det var ganska absurt. Men ganska intressant också.
Ja, det låter ju helt vansinnigt. Visste mannen som skulle få testiklarna bortopererade att det var en vaktmästare som skulle klippa som alla hade opererat förut?
Ja, det, jag vet inte om det var helt solklart alltså.
Det var inte helt solklart.
Nej, jag tror inte att han visste om det faktiskt.
Men vad coolt, Andreas, ändå.
Ja, visst, det var coolt. Det var det. Det var lärorikt, om inte annat.
Vad gör du idag?
Nej, jag är kvar som vaktmästare faktiskt på sjukhuset.
Händer det att du rycker in när det är operation?
Som assistent?
Nej, inte idag. Det här är kanske, ja, 1,5 år sedan som det här hände.
Men många har ju svårt att se blod om man öppnar upp och grejer. Hur reagerar du på det?
Nej, alltså det var inte så farligt, för att jag jobbar liksom på sterilcentralen på sjukhuset, så att alltså när operationerna är klara så skickas alla instrument som används ner till oss, så att vi diskar dem och sånt där och gör rent dem och paketerar dem innan vi liksom skickar upp dem på nytt då, när vi har steriliserat dem och sådär. Så jag var liksom van sedan tidigare att se blod och sånt där, så just det var inget problem.
Tyckte han du var duktig kirurgen, sa han någonting om det?
Ja, men jo, jag tror han var ganska imponerad. Det lät så i alla fall.
Du har talang.
Jag hade rätt där knycket liksom.
För testikeloperationer?
Ja, precis. Speciellt för testikeloperationer.
Vad himla roligt att du ringde in. Alltså, ja. det lät ju inte klokt när du skrev. Nej. Det låter fortfarande inte klokt, men nu tror jag det i alla fall.
Ja, vad bra. Nej, för det var ganska kul, för jag lyssnade inte på programmet själv. Det var min flickvän som sa vad ni hade för ämne. Så då bad hon mig att jag skulle skriva in den här historien.
Ja.
Och sen så hörde jag att hon lyssnade på programmet och sa att ni bad mig ringa in sen. Så det var...
Ja, vad bra, för att det var folk som skrattade åt oss när vi läste upp det här, som skickade in här som ha.
Fattar ni väl att det inte är sant?
Ja, precis. Ja.
Men det är sant.
Det är 100% sant.
Underbart, Andreas. Lycka till med diskandet, vaktmästeriet och även då kommande operationer.
Jaha, tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Alltså, vilka grejer.
Man blir lite rädd, får lite respekt för någon som klippt någons testiklar.
Ja.
Får man inte det?
Verkligen. Och också kände jag mig väldigt operationsrädd plötsligt. Men vilket ämne det här visade sig vara, så det är ju folk som fått ta över precis vad som helst. Vi har ju inte så mycket tid kvar av just det här problemet, men det här får vi köra vidare på nästa måndag.
Det tycker jag. Jag tycker nästa måndag ska få ta över det här ämnet.
Ja, här skriver Markus också: jag jobbade som 19-åring extra i en garderob på en nattklubb i en liten stad i södra Sverige. DJ:n för kvällen dök inte upp och tack vare mitt musikintresse bad krögaren mig hoppa in. Jag kunde inget, fattade inte knappar eller något alls, men det gick bra. Och nu har jag i 8 års tid försörjt mig som DJ och jingeljobb. Jag blev inte snickare som jag hade tänkt, hälsa Markus.
Vilken grej.
Ja, det får man väl säga. Att få ta över, ja.
Det kan förändra ens liv.
Noni Bao, ung och kåt, är hon.
Oj.
Det här är Christer i P3 och det drar ihop sig för en ny omgång, onödigt, men så intressant. Och det här var några av grejerna som kom in förra veckan.
Det finns något som heter ett Wilhelm Scream, som ett Wilhelm Skrik.
Vad är det för något?
Det är ett skrik som användes i någon film väldigt tidigt, jag tror det var runt 1950 eller någonting sånt, som blev väldigt populärt för filmmakare att klippa just det screamet och används i diverse filmer för att när folk faller från byggnader eller slås ner eller blir skjutna och sådär. Det används bland annat i Star Wars och Indiana Jones och sådär.
De kopierar det här alltså?
Ja, jag tror att det är en sån stockklipp. Alltså man köper liksom, precis som man köper en bild för att använda för reklam. Men det som är intressant, det är att om man söker på nätet och kollar på YouTube, så finns det compilations där folk har tagit fram de scenerna där det används väldigt ofta. Och när man tänker inte på det när man tittar på filmerna, men det är exakt samma skrik.
Jag har hört från min kompis, han kollar väldigt mycket på så här info-tv. Då fick han se nämligen att bäven i den katolska kyrkan är det en fisk.
Hur då menar du?
Jo, katolska kyrkan har ju fasta någon gång om året, sa han. Och då är det så att då får man inte äta kött, men man får äta fisk. Och då åt katolska kyrkan bäver, för det var en fisk.
Här skriver någon: en intressant och logisk grej som man inte tänker på är att det inte lönar sig att springa om det börjar regna. Det är nämligen så att om man springer i regnet, så springer man rakt in i regndropparna som faller framför en, samtidigt som regndropparna ovan träffar en i huvudet.
Man ska inte springa när det regnar.
Detta är även bevisat i ett känt program som provar olika myter, så det hjälper inte. Men det måste väl ändå påverka att man är ute kortare tid, om man till exempel springer mellan två platser. Springer du så ute kortare tid i regnet, eller blir det ändå fler droppar då som du träffas av för att du springer fortare? Spelar det ingen roll?
Jag var ute och sprang här om kvällen när det kom ett riktigt skyfall.
Hur många droppar var det då?
Jag blev väldigt blöt.
Men om du hade sprungit fortare, hade du blivit lika blöt då? Det vet vi inte.
Barbie, dockan. Hennes riktiga namn är Barbara Millicent Roberts. Det visste inte jag.
Nej, inte jag heller.
Och så skriver de här också att salt i kaffe, det är inte alls ovanligt i Norrland.
Jag har också kollat väldigt mycket på tv. Sett ett utav alla de här bakprogrammen som går på tv numera. Och lärt mig att det här att vara på kanelen.
Nej, men det är lite packad.
Vet ni var det kommer ifrån?
Nej.
Nu ska ni säga nej.
Nej, jag försöker tänka.
Fast vi vill gärna veta.
Nej, fast jag vill jättegärna veta.
Ja, då ska jag berätta så här är det, att när då man gjorde brännvin i Sverige runt 1800-talet, eller det här, man gjorde väl brännvin tidigare, men just då så kryddade man med kanel. Då drack man, blev full, vara på kanelen. Åh, du är på kanelen.
Det finns en naturlig förklaring bakom allt. Vilhelmskriket, bävern som fisk, att springa eller gå i regn, Barbies riktiga namn, salt i kaffet och att vara på kanelen. Det var några av grejerna som behandlades i denna osvikliga källa till onödigt vetande förra veckan. Och nu är det dags igen. Välkommen in i studion, Hanna Andersson och Rasmus Persson.
Välkommen. Tack.
Tack ska ni ha.
Och Morgan behöver man inte säga välkommen till.
Nej,
för du har ju varit välkommen här inne väldigt länge.
Ja, tack.
Om jag förstår saken rätt, Hanna här och Rasmus, har ni hittat lite sådana här onödiga men intressanta grejer ni vill dela med er av?
Mm.
Vem vill börja?
Ska du köra på, Hanna?
Det kan jag göra.
Hanna är lite sur, hon tycker hon har fått en dålig mikrofon.
Hon fick inga hörlurar heller först. Men nu har du hörlurar.
Jag fick den sämsta platsen i studion.
Du hörs jättebra i alla fall.
Ja, men det är huvudsaken. Jo, jag har ju som så många andra varit på en del kyrkogårdar i helgen. Det har varit allhelgona. Var bland annat på Östra kyrkogården i Göteborg. Och såg en lapp på en anslagstavla som jag studsade till lite över. Och jag berättade om det här på lunchen för de andra. Men ni två var inte med, Christer Morgan. Men de andra visste redan om det. Men för mig var det någonting nytt. Och det är det här med återgångsgravar. Och jag är ju själv som många rädd för att dö. Så jag tänker inte så mycket på. Jag vill inte tänka på begravningar och gravplatser och sådär. Så jag visste alltså inte det här. Eller jag har inte tänkt på att man kan begravas i en gammal grav. Där det redan ligger någon. För om anhöriga inte orkar ta hand om graven eller om man inte längre får tag på den här innehavaren till graven så kan man återvinna dem. Alltså göra det till en återgångsgrav.
Som second hand.
Just, precis.
Så man köper mycket kläder i second hand och lilla second hand, då passar det ju som ett naturligt steg.
Ja, på ett sätt. Det finns 6000 sådana här återgångsgravar här i Göteborg. Och många av dem är de här stora, fina, gamla gravarna, ni vet, som har ibland en sån grusgång och fina stenar och
men
så.
Men är det 6000 som man kan välja på om man själv skulle vilja ha?
Ja, eller? Precis. Man slipar helt enkelt bort det gamla namnet på gravarna. Och sen så skriver man över då med den nya döda
personens
namn. Men
blir inte de sura, de som ligger där innan?
Man kan inte fråga dem. Men... Och så lägger man lik över lik, som någon slags pannkakstårta. Och det är väl liksom självklart på ett sätt att det måste vara så här. Man kan ju inte begrava alla gravar i all oändlighet, men jag tycker att det känns inte.
Du menar man kan skaffa nya gravar i all oändlighet?
Nej, men jag menar till slut så blir det ju bara massa döda människor över hela jorden, så det är klart att man måste återvinna gravar som att man återvinner kläder och sådär. Men för mig var det liksom lite så, blev så kliniskt på något sätt. Alltså redan nu så kan du, Christer, du Morgan, du Rasmus, jag och ni som lyssnar boka in er på en grav. Den här graven vill jag ta över. Så betalar man, tror jag, 1000 spänn.
Fan, det var inte farligt.
Fanns det med utsikt så man kommer upp lite?
Ja, det tror jag.
Mm. Nej, men just det att man kunde boka in sig, det var för mig helt nytt. Ja. Jag har ju hört, eller av naturliga skäl måste man ju begrava folk på varandra eftersom det har varit miljoners inom miljoners människor som levt på jorden. Men jag har hört att i England till exempel, eller var som helst på landsbygden, så när man tittar i ett platt landskap så sticker ofta kullen upp, liksom det är kyrkan upp, det är som en kulle där kyrkan ligger. Och det ska bero på att man har begravt så många människor genom åren så att det liksom har blivit landhöjning där.
Riktig pannkakstårta.
Men är det inte att man har kyrkorna högt bara för att de var liksom
viktiga? Ja, men marken runt om.
Jaha.
Visst, vet du.
Spännande grejer du vet.
Jaha, du. Ja. Men återgångsgravar, alltså onödigt? Nej, det är inte onödigt. Det är nödvändigt, men intressant, Hanna.
Tack.
Det är onödigt när man lever. Men sen...
Slutet gott, allting gott.
Du då, Rasmus?
Just det, ja. Jag har med mig två stycken små faktauppgifter till den här programpunkten idag. Det ena är världens längsta tidsenhet. Vet ni vad det är?
Det är inte timme.
Nej, precis. Det är den så kallade kalpan som finns inom hinduismen och buddhismen. Vet ni hur lång den är?
Det är mycket lång. Är det inte typ när man att man slår med en sån här liten sjal på ett berg?
Ja,
och
exakt.
Ända till berget spricker.
Precis. Hinduismen, de har, inom hinduismen, där har de satt ett bestämt en tidsangivelse helt enkelt. De säger att den är 4,32 miljarder år, en kalpa då. Men ja. Buddhisterna, de är lite mer poetiska i sin tolkning.
Lite mer hippie.
Ja, precis. Buddha då, han har istället beskrivit kalpan genom två liknelser. Ja. Den ena är då, om man tänker sig en tom kub vars sidor är 16 engelska mil långa. Det är ju väldigt långt, liksom alla sidor så. Och så tänker man sig att en gång per sekel, alltså var 100 år, så lägger man ner ett senapsfrö i den kuben. Då hinner den kuben fyllas innan kalpan är över då, helt enkelt. Och den andra liknelsen är precis det som du var inne på, att om man drar en silkesfilt över Himalaya så hinner Himalaya nötas ner så det inte återstår någonting av Himalaya innan kalpan är över.
Den sista tycker jag, det är min favorit. Det är jättelång tid och var arbetsamt. Lång tid.
Och vilket vem starkt silke man måste ha.
Ja visst, och vem ska ta silket den här gången? Är det jag som ska behöva gå?
Oj, oj, oj. Fruktansvärt arbete alltså.
Världens längsta tidsenhet, kalpa.
Jajamän, och den andra uppgiften här då, det är Marilyn Manson, känner ni till artisten?
Ja.
En ganska skräckinjagande man på många sätt. Men hans första paket cigaretter, vet ni vem som köpte det till honom?
Alltså köpte
vem som
ut,
födde in honom på den mörka vägen?
Som köpte ett paket cigaretter åt honom liksom. Det var Macaulay Culkin. Ensam hemma. Här, ungen är ensam hemma. Kan ni tänka er, det är nästan som den godaste och den ondaste som möts. Och så är det då, han
var hon polare?
Ja, tyvärr så spelades ju den här utspelades inte den här händelsen på den tiden då han var ett litet barn med Kalle Kalken, utan de spelade in en film ihop när de bägge var över 18 så att säga. Men det är ändå, tycker jag, lite det är onödigt.
Och det var då Marilyn bestämdes för, jag måste bli riktigt ond för att väga upp där.
Men det var väldigt gulligt för att Manson hade inte rökt på hela sitt liv då, men just hans rollkaraktär i den här filmen Party People tror jag den kanske heter, den här filmen, jag får kolla upp det, men hans rollkaraktär rökte i alla fall, så då tog Macaulay Culkin med honom då till en tobaksbutik och så köpte han ett paket såna här slim-cigaretter som är extra smala, för han sa om man ska börja då är det bäst att man börjar röka lite försiktigt först och så. Så fick man
men vem av de här var den gode och vem var den onde?
Eller god onde, men alltså Manson är ju väldigt så här skräckinjagande, läskig. Men Kalle Kalkin, han var ju det här gulliga lilla barnet.
Fast nu har det väl gått ut för lite med han, Kalkin.
Ja.
Det har det gjort.
Ja, man skulle aldrig låtit honom vara ensam hemma.
Nej.
Kanske.
Kan man säga.
Det är ju lurigt när det börjar för bra ibland.
Ja.
Mycket.
Det var det.
Intressant.
Hanna, jag ska bara säga det. David smsar in här och säger, jag har jobbat som gravgrävare och det är väldigt vanligt att lägga lik på lik, vill han hälsa till dig.
Mm. Ja. Men visst. Jag vet inte riktigt hur jag ska känna inför det här.
Du ska passa en grav som du vill ha.
Nej, men det här fick mig att tänka, hur vill jag? Äntligen tog jag ett beslut. Och nu, så det var ju ändå på något sätt bra att jag såg den här lappen. Och jag ska kremeras. Jag tänker inte bli någon sån.
Man kanske skulle anlita Ernst Kirchsteiger. Skulle kunna få gå och styla graven lite innan så där kanske. Och fixa i ordning. Och
kratta. Och
ja, men precis.
Här ska vi ha.
Åh, vad härligt.
Åh, titta här.
Barfota. Gå in
och visst.
Öppna upp.
Åh.
Ja.
Mm. Har du också något på lager, Morgan? Något onödigt alltså, men också intressant.
Ja, det har jag. Jag har faktiskt här lite om krokodiler.
Ska vi ta en liten skvätt krokodil här också?
Ja, skvätt när krokodiltårar.
Ja.
Det har ni hört talas om allihopa. Vet ni vad krokodiltårar?
Det är ju falska tårar. Alltså man är inte ledsen egentligen utan man bara luras med dem.
Exakt. Och det kommer av gamla sagan. Det tror att det är stora tårar, men det är inte det, utan det är falska tårar. Och det kommer av såna här gamla sägner om att krokodilen låtsades vara ledsen och ledsen. Och så kom någon och så wow! Åt han upp. Men de har tårkörtlar, krokodilerna, så de kan gråta. Och det är för att få ut natrium som tydligen finns i deras mat och i
salt. Alltså.
Salt i, ja, precis. Och en krokodil kan inte röra tungan. Han kan heller inte tugga. Så det är därför han släpar ner de här under jorden då, så att de ska ruttna de bytena och så sväljer de. Sådär. Men han har väldigt bra matsmältning, krokodilen. Han kan smälta spik till exempel.
Va? riktigt
en spik, det är inga problem för en krokodil. Och de kan ju bli så stora, man tänker inte på det, men de kan, i Australien kan de bli 10 meter långa och väga över ett ton. Det är ju väldigt stort.
Det är
så,
som ett hoppton.
Ja. Fatta en sån kroko. Och blir man då attackerad av en krokodil, förutom att fly, så är det bara, det är egentligen bara en sak man kan göra. Och det är inte att slå den på skallen, för det är rena betongen. Den har ju skydd överallt. Kan inte bända upp käften heller, för den har flera tons tryck däremellan. Det du ska gå på, det är ögonen. Peta i ögonen. Försök att hacka, hacka, peta, peta, peta. För det är din enda chans du har där.
Då tror jag vänder mig utåt er som lyssnar igen. Har du också något onödigt men också intressant på lager? I så fall blir vi jätteglada om du har lust att dela med dig. Enklast sättet är att skriva på hemsidan. Sök bara på Christer Petri så är du där. Det går fort alltså. Det går också att skicka sms till 72250, men helst av allt vill vi såklart att du ringer. Man vill ju så gärna höra rösten bakom de här märkliga uppgifterna som dyker upp i onödigt men också intressant. Ja. Numret gott folk, det är 031 773 0000. Och det spelar ingen roll om det är något stort eller litet, för som ni väl vet vid det här laget, onödigt men också intressant kan handla om precis vad som helst.
Exakt.
031 773 0000. Ska vi se om det ringer någon här. Går ni ut och svarar här nu, Rasmus?
Ja,
och tack snälla för att ni kom.
Kalpa.
Tack för det.
Kalpa.
Ja, oh, det låter som
återgångsgrav.
Som kliar långt
nere. Krokodiler.
Ah, ja, jag har fått kalpa igen.
Lars Winnebäck, utkast till ett brev hos Christer i Petri. Jag heter Christer, du heter...
Morgan.
Det gör du. Och som vanligt på måndagar ägnar vi sista delen av det här programmet åt allt som kan beskrivas som onödigt, men intressant. Det är någon här på hemsidan som är lite arg på dig för att du kallade krokodilen för han hela tiden när du berättade och skriver att det finns kvinnliga krokodiler också.
Ja, fast nu råkar jag ju prata om en hane den här gången.
Ja, okej.
Okay. Alltså nästa gång jag pratar om ett annat djur kanske jag pratar om en hona. Det vet man inte.
Sen är det någon här, Mr. C kallar han sig, som säger att när jag var på alligatorfarm i Florida fick man lära sig att strunta i ögonen på krokodiler och alligatorer eftersom de har tre ögonlock. Stoppa istället in ett finger i hörselgången som är bakom ögat. Då kan du lyckas komma undan, säger Mr. C.
Jaha, det kanske är ytterligare ett knep då. Ja. Enligt mina källor så är det ögonen man ska gå på.
Dina krokodilkällor. Ja. Mm. Nu har vi Max med i luren. Hej Max.
Hej på dig.
Hallå där.
Hej, hej.
Du har också ett tips om hur man ska göra för att undkomma någon form av vilddjur, eller inte så?
Ja, jag har ganska kul grej. Jag vet inte om detta stämmer. Jag har hört det några gånger. Mm. Men som sagt, det är lite obekräftat. Jag har hört att om man blir biten av en hund, framförallt kamphundar då, i det här fallet, enda sättet på dem att släppa, det är att stoppa fingret i rumpan på dem.
Max, det är lite brusig linje och jag vill bara försäkra mig om att jag hör rätt. Vad är det man ska göra om en kamphund hugger tag i en och man inte kan få den? Vad skulle man göra då?
Stoppa in fingret i rumpan på den.
Men hur ska man lyckas göra det om det är en vild hund som sitter fast i benet och far fram och tillbaka?
Men det kanske är någon annan som kan göra det.
Ja, du menar så?
Ja, den frågan får du ställa någon annan. Man kan ju försöka i alla fall.
Men det är enda sättet att få dem att lossa käkarna.
Jag har hört det flera gånger. Som sagt, den är lite obekräftad. Men jag skulle också vilja veta om det verkligen stämmer.
Då får vi slänga ut den här frågan till de lite klokare personer som lyssnar på det här programmet, om nu finns
det
några.
Det låter
så
ganska kul, eller hur?
Ja, jag har aldrig hört det förut i alla fall.
Nej, inte
jag. Men
aldrig.
Du har hört det flera gånger. Är det någon som vet, om det nu skulle vara så olyckligt att man råkar bli attackerad av en kamphund som inte kan lossa käkarna, är då enda sättet att få den att lossa att stoppa in fingret i rumpan? Är det någon som vet? Skriv jättegärna på hemsidan här så får vi svaret om en liten stund, hoppas jag.
Ganska äckligt, men det kan vara betryggande på den att släppa.
Ja, alltså man får välja mellan att bli biten eller att stoppa in ett finger i stjärten på en kamphund, så väljer jag ju det senare.
Valet är ganska lätt. Ja.
Jag har hört annars också att man kan ta tag i, om de har halsband, så kan man ta tag i halsbandet och vrida det runt så att syresättningen sätts ner till huvudet på hunden. Och då kan den släppa. Ja. Det är ju lite mer renare alternativ, men jag vet inte om det är bättre.
Ja, man vill ju hitta någonting som är ofarligt helst. Det är ju tråkigt att råka ha sönder hunden. Ja.
Man kanske, och det är svårt, hur långa fingrar ska man ha? Eller, man får ju ha långa armar, men de är ju korta ibland, de...
Men det är det jag tänker, om den sitter jättearg och har huggt tag om benet, alltså hur ska man kunna nå? Då får man göra en volt eller kullerbytta på något sätt samtidigt.
Det är ju frågan.
Om man kanske bara får in toppen av fingret, men det kanske räcker.
Ja, man vet inte. Så att, jag skulle jättegärna vilja få det bekräftat.
Jag tittar febrilt här på hemsidan, men har inte kommit någonting än. Jag får säga det också, att ni som vet, ni får gärna skicka ett sms om det är lättare för er. 72250.
Man kan ju testa att bita i något själv och föra upp ett finger och se om man fortfarande, eller om det sätter igång någon sån släppa taget reflex. Liksom. Jag vet, det jag skulle kunna känna var om någon gjorde det, att man liksom eller, på något sätt.
Ja, man vet inte. Man kan ju testa.
Ja.
I det fallet är man ganska desperat om man testar någon det mesta.
Ja, visst, men det finns många som vill undersöka olika saker. Vi får se. Men det är bättre att testa på sig själv än att på och peta på hundar i alla fall.
Ja, exakt, exakt.
Tack ska du ha, Max. Inte okay, då för något onödigt men också intressant, utan för en intressant fråga är det ju mer frågan om. Stämmer detta?
Ja, ja. Tack själva.
Gott, Max. Ha det fint.
Okej, tack.
Hej då.
Det kommer mer uppgifter om djur här. Det verkar ha blivit djurtema. Det är Jennifer som skriver. Visste ni att pingviner har ett organ i huvudet som omvandlar saltvatten till sötvatten? Detta gör också att pingviner gråter snarare renar ögonen med sötvatten. Tack för ett bra program, hälsa Jennifer.
Osh, tänk om man kunde göra en sån. Vad mycket vatten som man skulle kunna få ta på i ställen där det fanns lite vatten.
Om man kunde göra en lite större, ett sådant pingvinorgan.
Ja, eller en jättepingvin.
Där också
som bara var jättestor, bara grät så att folk kom med bägare och bara tog de tårarna och drack.
Vi vill såklart gärna höra om fler onödiga men intressanta grejer. Är det någon som har något på lager? I så fall är det jätteschysst om du har lust att dela med dig. Det är bara att ringa in här på 031 773 0000.
Tror du, Christer, att om du hade ett ordentligt bett någonstans, att om någon stoppar in ett finger i stjärten, att du skulle instinktivt släppa bettet?
Ja, det tror jag faktiskt. Men jag är ju kanske motsatsen till en kamphund.
Ja, det är sant.
Rasmus Faber tillsammans med Frida Sundemo, Indian Summer hos Christer, onödigt men också intressant. Vi hade ju med oss en person här alldeles nyligen
som pratade om menar du Max?
Max, jag hittade en lapp där det stod Marcus. Tänkte, han hette väl inte Marcus, han hette ju Max också. Han påstod ju här att om man blir attackerad av en kamphund, som han kallade det, så är bästa sättet att få den att släppa att stoppa in ett finger i rumpan. Vi har fått överväldigande respons om det här. Alltså, det är väldigt många som skriver av sig. En av dem som inte har skrivit, men som har ringt in, det är PO. Hallå PO.
Hej.
Är du hundägare?
Jag är både hundägare och hobbyexpert på kamphund.
Men du säger själv kamphund, för det är väldigt många som har hört av sig och säger säg inte kamphund, men så säger de inte vad vi ska säga istället, så då blir man lite osäker.
Okej, men det finns ett bra uttryck i Danmark som är muskelhund.
Muskelhund var jättebra tycker jag.
Ja, men det finns ju, alltså de här hundraserna, den har fått en dålig, vad ska man säga, dåligt rykte och så vidare. Det är så att hunden är inte ond i sig själv.
Nej, det är klart den inte är.
Nej, så att folk, det är väldigt vanligt att folk tror att de här hundarna är onda i sig själv, och det är de alltså inte. Utan vad de har fötts fram för från början är att de har skapat en vilja hos hunden. Mm. En vilja som man kan rikta till exempel på att leta upp barn. Exempelvis ett. Den går på barn. Den går inte på vuxna, utan den går bara på barn.
Men det är väl väldigt olämpligt att träna upp en sån här muskelhund på att jaga
barn? Nej, det är det faktiskt inte, för att den ger sig inte. Den kommer att, finns det ett barn så hittar den barnet.
Du menar att de har försvunnit och de letar upp det för att ha gått vilse någonstans?
Ja, ursäkta, nu missförstod jag
det helt. Vi säger med att det har varit ett ras till exempel.
Ja.
Men alltså, det kanske var ett dumt exempel, men de ger sig inte. De kommer att leta till de finner barnet, och de biter inte barnet eller något sånt där. Men för att återgå till den här frågan om att få dem att släppa.
Ja.
Då är det sista steget är väl det, att föra in ett objekt i ändtarmen, då gärna ett finger eftersom det är mjukt. Men det gör man ju alltså absolut sista utvägen.
Men det funkar ändå? Så det,
ja, det funkar. Jag har sett det med egna ögon, så det är garanterat. Den släpper.
Aha.
Men man måste ju vara två.
Ja, det är svårt att göra själv.
Har du ingen hjälp och du blir attackerad av en kamphund, och du ser att en kamphund springer mot dig, så det är egentligen, du måste vända ryggen till i princip. Bara vänd och nonchalera den. Det är väl det råd jag kan ge.
Men om nu ändå det har blivit så illa så att man har en sån här, nu fortsätter jag att säga muskelhund för att lära mig det nu. Så om man har en muskelhund som har huggit sig fast i benet här. Mm. Då är sista steget det att stoppa in med hjälp av till exempel Morgan, då att Morgan kommer och trycker in
ett finger. Ja.
Men
alltså, inget annat.
Men det är sista steget. Vad är det för grejer man tar till innan dess då?
Ja, det beror sig på, va? Men man börjar med bara säga loss. Funkar inte. Det är ju det att då har man ju redan provat det, vad det funkar inte.
Loss! Sen finns
det ju
loss!
Olika brytverktyg. Du kan ta någonting, en fällkniv eller någonting. Nu säger inte att du ska fälla ut den, utan ha ett handtag av något slag. Så kan man föra in det precis där tänderna har, då har de ju öppnat käften så den sitter fast. Så kör man in ett handtag där och bockar uppåt mot gummen, upp mot näsan, upp mot munhålan. Då brukar de släppa, alltså 99% av alla hundar släpper redan där.
Han tvingas att gapa ännu större helt enkelt.
Ja, man bräcker upp. Det kallas för brytpinne eller ett objekt som man bryter upp käkarna helt enkelt.
Men det här låter ju också ganska våldsamt. Alltså finns det någon fredlig metod? Nej, om man känner att jag vill inte skada den här. Jag vill löna ont med gott. Jag vill inte skada muskelhunden som sitter fast i mitt ben.
Hunden är så exalterad så den kommer bara släppa för att den vill kräkas istället. Det är det handlar om.
Men det här, ställde du den frågan Christa, men just att många har sagt att man ska lyfta på bakben.
Nej, jag har inte kommit till det för jag har fått massa sms.
Nej.
Lyft hunden i ljumskarna rakt upp så släpper den, säger
Ja, det har jag sett folk försöka också. Det hjälper inte när de sitter fast, till exempel hundarna sitter fast i varandra.
Ja.
Då visst, det kan gå, men då kan också skapa oerhörda skador på en annan hund om de sitter fast till exempel.
Stoppa in fingrarna i näsborrarna så att hunden måste släppa för att få luft. Det funkar, hälsar Anna.
Nej, kan funka, men det är inget jag rekommenderar. För att de andas genom munnen istället. Så att
det här med att vrida om halsbandet.
Det är svårt att strypa en muskelhund, eller en kamphund eller muskelhund. Det är svårt för att de är så extremt starka i sina muskler i nacken. Så att få en kamphund till att tappa andan, det är väldigt, väldigt svårt. Det är inget jag rekommenderar.
Så att det är att bända upp käken först, annars är det sista utvägen?
Alltså jag själv skulle tveka väldigt länge när jag körde in fingrarna i rumpan på en hund. Alltså, men
det fungerar. De flesta människor skulle nog tveka länge, hoppas jag.
Men det roliga är att detta har visats i ett avsnitt i en tv-serie som heter Weeds. Där han blir biten i foten och de blir avbiten ett par tår. Jag stoppar de en finger till rumpan på en muskelhund och då släpper den. Och det stämmer alltså i verkligheten också. Så att det är så.
Du, vad bra att du ringde in, P.O. Men vad har du för muskelhundar själv nu här?
Alltså, det kallas faktiskt muskelhundar, men jag har en borbull. Det är alltså en mastiff-liknande historia.
Ja.
Och sen har jag en boxer.
En boxer.
Jag vill också tillägga en sak. Det är att det här med att hundar låser sina käkar, det är nonsens.
Okej.
Okay. Vad som ni vet. Det är ren vilja det handlar om. De vill inte släppa.
Okej, okay, det är inte annat. Så att det är liksom, där satt den och så kan man inte, nej jag fattar.
Ja, bra.
Nej men jättebra, P.O. Lycka till med muskelhundarna.
Jag har kunnat svara på någon fråga.
Ja, du har kunnat svara på många frågor och för oss har du nu blivit en muskelhundsexpert.
Ja, tack så mycket, men expert vill jag inte kalla mig, men jag kan hobbyexpert i så fall.
Får vi lov att ringa dig om det skulle vara någon mer fråga som dyker upp angående dessa små varelser?
Eller hemskt inte så gärna, små? Jag lyssnar på er varje dag så det får ni hemskt gärna göra.
Gott P, och tack snälla och hälsa hundarna så gott.
Det ska jag göra.
Okej.
Okay. Hej,
hej.
Hej då.
Då var det brytningen här, alltså den, jag vet inte, svårt. Jag hoppas inte det händer att man hamnar i bråk med en muskelhund. Jag såg ju detta hända där jag bor.
Ja, jag kommer ihåg, du var helt uppskärrad.
Det var en stor muskelhund som jag har fått lära mig upprepa maniskt, som högg tag i en liten, liten hund och bara skakade den och käkade och sådär. Och då kom ju folk fram och försökte bryta upp och sådär. Riktigt ruskigt.
Ja.
Men det gick bra för båda hundarna.
Men hade du stoppat in fingret där?
Det hade jag ingen aning om att man skulle göra.
Men om så nu, att om det skulle hända? Vad ska man göra?
Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, kanske. Vi har Samuel med i telefonen också.
Har vi det
också? Hej Samuel.
Ja, hallå.
Nu fick du vänta länge på tråden här, men det var så mycket om muskelhundar och bett och grejer. Vad har du för något onödigt men också intressant?
Ja, alltså det har inget med djur att göra. Det har faktiskt lite med historia att göra. Aha. Det är en historia som min gamla polare Jakob berättar för mig, som är min personliga Wikipedia.
Okay.
Han kan allt om historia och det handlar om Fanta och hur den produkten kom till.
Läskedrycken?
Ja, precis. Det var ju så att under andra världskriget så hade man en massa spärrar och blockader och propaganda. Så allting från USA i Nazi-Tyskland såg man ju som någonting dåligt och någonting hemskt och vidrigt. Så man ville ju inte handla med kapitalisterna. Och därav slutade man ju köpa Coca-Cola i Nazi-Tyskland. Och sa att det var bara dumma amerikaner som köpte det. Men Coca-Cola ville ju fortfarande handla med Nazi-Tyskland även om det var krig. Så det man gjorde då var att man lanserade en ny produkt som heter Fanta. Och det var Coca-Cola i Fanta-burkar.
Va? Ja. Det var inte den här apelsinsmaken, utan det var vanlig gammal god chokola.
Apelsinsmaken kom till efteråt. Alltså efter andra världskriget, när det inte fanns någon, ja, när det inte var den här propagandan som var igång längre i Västtyskland då. Jaha.
Och det här är så Jakob, din personliga Wikipedia, som har sagt detta till dig.
Ja, Jakob Stjärner, utallt han lyssnar.
Det... Men och vad tror du? Han brukar ha rätt, eller, Jakob?
Ja, definitivt. Han har rätt om typ allting som jag snackar med honom med. Och ja, hela grejen är just det att det är ett ganska fint exempel på det här med, ja, att kapitalister handlar med vilka de vill och gör vad de kan.
Jag har hört något mer också om att man, när man skulle göra Fanta från början, så använde man ost och sylt, för man hade inget annat. Känner du till det?
Nej, faktiskt inte. Jag kan inte så jättemycket om Fanta. Jag är mer intresserad. Jag brukar intressera mig mer av för så här roliga saker som nazister och kapitalister hade för sig. Och då tycker jag att Fanta är ett ganska bra exempel.
Men kan du inte stämma av det här med ost och sylt med Jakob?
Det kan jag göra. Jag skulle kunna ringa honom faktiskt.
Nu kommer vi att vara väldigt svårt att få med Jakob här, men han är ju en person som man gärna hade velat ha med i Onödigt men också intressant, till exempel nästa måndag. Kan du inte puffa lite för det att du redan har gjort reklam för Jakob, den manliga varianten av Wikipedia?
Ja, definitivt, definitivt.
Mänskliga skulle jag ju sagt, såklart.
Vad sa du, märkliga?
Ja, manliga sa jag, var så inne på det. Samma som du med krokodilen där.
Han är å andra sidan ganska säker på sin könsidentitet, så jag tror inte han har något problem med att bli kallad för manlig.
Nej, okej. Okay. Men du, Samuel, du får hälsa Jakob så gott och tack för detta onödiga men faktiskt oså intressanta.
Ja, det var så lite.
Hej då, Samuel.
Hej då.
Hej.
Men det är väldigt tvära kast idag, känner jag.
Ha.
Nyss hade man en muskelhund fast i benet. Nu pratar man om Fanta och nazister.
Ja.
Så kan det vara.
Så kan det vara. Vill du ha mer grejer, eller?
Kan vi ta en liten kortis till, kanske?
Ja, på tal om kyrkogårdar som Hanna har pratat om. Visste ni att alla kyrkogårdar i Sverige med ett få undantag är byggda med kyrktornet åt väst? Varför? Inte en aning. Skriver Micke. Och Jimmy skriver att angående gravar så tar det 10-25 år för ett lik att förmultna bort nästan helt. Och kistan går ännu fortare. Det beror på hur fuktig jorden är på gravplatsen. Ju fuktigare desto längre tid tar det. Enligt en dödgrävar bekant till Jimmy.
När Kristerprogrammet kommer tillbaka imorgon, då, mina vänner, ska det handla om tips och tricks. Alltså, vi har ju redan varit inne på det lite grann här med PO och muskelhund och annat, hur man gör om man blir attackerad. Jo, det gör man så här. Sådana här smarta små lösningar som kan göra livet lite enklare i vissa situationer. Så har du som lyssnar eller någon du känner kommit på någon sån här grej? Ett genialiskt sätt att ta bort fläckar, bota förkylning, löneförhandla, valla skidor, minnas bankomatkoden, lära sig jonglera eller... Hur man gör när man blir attackerad av en krokodil, som du sa, eller muskelhunds. Sådana grejer, det är precis detta vi ska snacka om imorgon. Och kommer du på något redan nu, då är det bara att skriva på hemsidan eller skicka ett mejl till p3krister@sr.se. Alltså tips, tricks och magiska vardagslösningar inom livets alla områden. Det är det jag efterlyser. Har du något på lager så hör jättegärna av dig. Krister i P3 imorgon klockan 2. Förhoppningsvis finns det mycket att lära sig då. Det var en liten vers jag la till på slutet.
Ja. Men man behöver inte höra av sig på vers.
Nej, det behöver man verkligen inte göra. Jag föredrar om man inte gör det, för det blir så komplicerat att läsa upp. Ja. Vi som har gjort Kristerprogrammet idag, det är ju faktiskt du, Morgan Larsson. Ja. Rasmus Persson har varit med, Klara Grape, Anna Flygel, Niklas Mannheim och Rubberg. Musiken valdes av Karin Gunnarsson, tekniker var Rolf Hilton, producent den strålande Hanna Andersson, och jag heter Christer Lundberg. Hoppas rösten blir bättre till imorgon.
Jag tycker det låter bra nu med.
3.